Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Och nu är det en sån här jämn fin siffra igen. Avsnitt nummer 80 har vi kommit fram till. Och det känns underbart. Den här gången ska jag säga, nu ska jag vara lite hövlig den här gången säga. Välkommen du också Per Bjurman till NHL-podden. Hur är läget?
Oj, oj, faktiskt. Vad har nu hänt? Ja, tack så mycket. Ja, 80. Tänk att du har suttit här 80 gånger och babblat. Det är ju otroligt.
Ja, det ja, det känns lite märkligt faktiskt. Jag kan nog tänka mig att det är typ nästan 2-årsjubileum exakt nu. Det känns som att vi drog igång antingen i slutet på oktober 2013 eller så var det nu i början av november. Det var ju en bit in på säsongen i alla fall, kommer jag ihåg då.
Ja, jag minns inte riktigt, men vad trevligt. Jag minns att vi var, jag gjorde det i alla fall när jag var i Sochi, kommer jag ihåg, på OS. Och då hade vi hållit på ett tag.
Ja, då hade vi, precis. Just det. Just det, det var ju Sochi-podden där när du satt och, vem var det du träffade? Någon konstig ryss där på någon pub.
Ja. Ja, just det. Ja, ja, men så här sitter vi och du är inte i någon vidare form, eller hur? Du är inte day to day nu.
Ja, jag är fortfarande day to day. Jag hävdade ju det redan förra veckan, så man kan nästan slå fast att det har varit week to week här. Det är väldigt mycket upper body här med snuvig och hostig och...
Du har influensa. Du har haft
influensa, precis. Man hörde väl lite på rösten förra veckan, men den börjar återkomma ganska bra nu. Så att jag hoppas att det ska gå någorlunda bra här. Att jag egentligen ska börja hosta helt plötsligt mitt i massa resonemang.
Men under helgen, då var du mer uppsatt på IR.
Ja, då var jag på IR. Precis. Ja, då var jag verkligen... alltså, då var jag isolerad faktiskt från mina lagkamrater här. På den där
ja. Och dina coacher var oroliga. Ja. När vi får tillbaka Ekel, när kan vi spela honom igen?
Ja, precis. Exakt. Det var liksom läkarkontroll och sådana grejer faktiskt.
Så att, ja. Vad är din roll där? Du är väl inte första center? Det kan man inte
Nej, säga. Det kan man ju inte påstå. Jag är ingen första center.
Men du är så i tredje kedjan.
Jag är lite alltid allom får man säga. Jag har ju haft alla möjliga roller här. Så att jag får säga, jag höll på att säga att jag är... Ja, vem kan det vara? Typ... Mike Sillinger.
Ja.
Det kanske inte är den allra mest attraktiva rollen, men ja. Nej, jag stretar på i alla fall.
Du har inte blivit tradad än. Det är inga trade-rykten.
Nej, precis. Jag är en god gubbe i omklädningsrummet.
Du är bra utanför isen.
Ja, jag börjar bli rutinerad nu också. Exakt.
På pubben? Ja. Nej, det finns de som är starkare där, skulle jag vilja säga.
Ja, det vill jag definitivt påstå. Ja. Ja,
nej, men vem är målvakt då? Är det Flash? Eller är det PO som är? Ja, PO nu ska vi inte visa här interna. Det är inget som vet vem de är.
Nej.
Ja, ja. Ja, men det är skönt att du är på day-to-day-basis igen nu då.
Alltså jag börjar bli lite box. Vi kan i alla fall säga att du måste i alla fall ha lite högre, mer liksom uppe i kedjehierarkin där. En stabil sniper där alltså.
Jag är med i special teams.
En dangler. Ja.
Jag är ju special teams eftersom jag inte är anställd och så.
Ja, just det. Du är lite gubben i lådan där i powerplay. Står vid högra teckningspunkten.
Precis.
Ja, det skulle jag tänka. Ja. Ja, men vi får komma in på själva innehållet nu kanske.
Ja, vi kan väl börja med att säga att en annan som är uppsatt på IR nu och blev kvällen innan vi spelade in det här var ju tyvärr då Connor McDavid. Messias himself slog sönder axeln, där dammade in i kortplanket och det verkar inte bra. Det verkar som att han har brutit nyckelbenet och blir borta ett bra tag.
Ja, precis. Det kom ju direkt rapporter om att det var allvarligt. Liksom. Todd McLellan sa det på presskonferensen efteråt att han, det är liksom det är allvarligt den här skadan och det blir long time. Han kommer vara borta. Det är liksom ingen day to day det här inte.
Han ska opereras när som helst tydligen.
Och precis, precis när vi spelar in det här så har vi sett rapporter på Twitter och i nyhetsbyråer att han ska opereras.
Ja.
Just för den här fakturan.
Förra året hände ju det här Patrick Kane, och då hette det från början att han skulle vara borta i 10 veckor. Han kom tillbaka efter 7, och det ansågs väldigt bra.
Ja.
Så att det är ett hårt slag för Edmonton, och det är ett hårt slag för NHL som har mycket investerat i Connor McDavid.
Ja, precis. Och som ju vi var inne på förra veckan, att nu, han har ju faktiskt, man får ändå säga att han har lyft upp till hypen alltså.
Ja, det har han. Efter de första inledarna om att den pressen var lite för stor.
Exakt. Då var ju pressen enorm, och det var ju som han sa själv där efter St. Louis-matchen, premiären, att det var enorm lättnad att bara åka av isen. Han hade inte riktigt, på något sätt hade han ändå inte riktigt sett fram mot den där matchen, för att han hade ju ändå, han kände ju av den enorma pressen som vilar på honom. Att ja. Han förväntas bli the next generational talent. Planet. Ja. Ja, men han är som en planet nästan. Allt ska kretsa kring honom där då. Och 10 liksom, kommande 2 decennierna ska han dominera hela ligan liksom. Och det ska börja redan i natt mot St. Louis, ungefär så lätt. Men han har ju 1 poäng per match, snittar ju redan, och har verkligen alltså med sitt spel och sin pondus på isen liksom tagit NHL med storm, får man ändå säga.
Ja, ja, det är väldigt snöpligt för honom och för alla inblandade. Men, det förändrar ju till exempel Calder Trophy-racet. Är man borta 2 månader så är det svårt att hänga med där.
Det borde ju vara det. Nu kommer ju Patrick Kane tillbaka starkt efter sin skada. Annars känns det som att det borde vara en liten startsträcka också när man väl är tillbaka efter de där månaderna.
Ja, men de andra kommer ju hinna samla på sig så mycket poäng. Så att det kommer ju att vara svårt att hänga med där. Så att det är väl mer din kompis i St. Louis där som har fortsatt övertyga sen du tog upp honom.
Colton Pareko.
Ja.
Ja. Han är vass. Den går i backen där som vi... Och då är jag, menar, vi kan ju ta upp hur många exempel som helst. Vi har ju varit inne på rookies nästan vecka ut och vecka in här, för de är ju så pass bra. Det är en sån otroligt stark rookie-klass i år alltså.
Ja.
Och vi har knappt pratat om Jack Eichel, känns det som. Men för att när sådana som Max Domi och Dylan Larkin har varit så övertygande.
Och ja, Dylan Larkin Ehlers fortsätter avgöra matcherna åt Detroit här.
Ja, mycket, mycket märklig situation igår när jag satt och kollade på Tampa mot Detroit, när han av någon anledning rök ihop med Steven Stamkos. De höll på att kasta handskarna nästan.
Ja.
Det kändes inte som den mest väntade kompatanterna riktigt. Men han är i sitt register där tydligen, Dylan Larkin. Han har lite temperament, och sen har han ju målsinne och ett spelsinne som är högutvecklat, får man säga. En skridskåkning som var inne på, tempot som de här unga spelarna har. Det är det som är det gemensamma nämnaren.
Mm. Ja, och så fortsätter de svenska rookiesarna övertyga en hel del också. Och både Mattias Janmark i Dallas och Oskar Lindberg här i New York har precis fått besked att de kan skaffa bostäder, vilket då är det ultimata tecknet på att klubbledningarna tror på dem och vill ha kvar dem och inte planerar att skicka dem till några farmalag.
Nej, verkligen. Det är verkligen final statement liksom.
Ja, Oskar Lindberg gjorde 6:e målet här mot Rangers slog Washington igår, och efteråt berättade att idag, alltså onsdag när vi spelar in det här, då ska han flytta in i en lägenhet i West Village här på Manhattan, och såg väldigt glad ut över att få berätta det. Och det kan man förstå, han har bott på hotell uppe i White Plains, vad det heter, i närheten av träningsarenan.
Ja, okej. Okay. Och nu är det alltså
så nu blir Manhattan. Ja.
Oj. Då snackar vi.
Och lika med Janmark, han bor hos Klingberg men nu ska, efter en roadtrip de är ute på nu, så ska han också få en egen bostad i Dallas, Texas.
Ja, du ser det. Det är shit, vilken höst för båda två, men jag är inte alltså verkligen för båda två, men för Janmark det är lite förvånande nog för mig. Det kändes som att alla i princip förutom kanske han själv var inställda på att det skulle bli Frölunda nu den här hösten liksom, den här säsongen. Han skulle över på campen och visa upp sig och se vad han går för liksom efter den där rättighetstraden från Detroit. Mm. Men man hade ingen aning om vad man skulle förvänta sig av honom på nordamerikansk rink i den nya miljön. Och liksom, han var ju inte med i planen alls när man såg skisser på Dallas lineup och liksom hur de skulle ställa upp. Det var ingen som räknade med Janmark på något sätt. Men Nej. Shit vad han har tagit sig an det här på ett extremt bra sätt och verkligen etablerat sig. För det är ju det han... Det är ju det,
ja, nu har han ju tagit en tröja.
Ja, och det känns nästan som att han är... Ja, på gränsen när säsongen... Ju länge säsongen går, att han kan kanske bli en top 6-spelare till och med. På mer reguljär basis.
Ja, nu har de väldigt många forwards. Så nu är vi ju inne på vårt första ämne här, känns det som.
Ja, det är exakt. Vi har kommit överens om att vi ska prata lite extra om Dallas.
Ja.
Faktiskt.
Jag var i Dallas förra veckan då, över helgen. Mm. Och följde Dallas Stars i 2 matcher och någon träning. Och träffade svenskarna rätt mycket då. Och ja, jag är ju väldigt imponerad måste jag säga. Jag har sagt det tidigare, men nu menar jag med mer allvar att Dallas Stars är ju årets Tampa Bay Lightning. Dels är de ju so far väldigt framgångsrika. De leder ju västra konferensen. Men och de gör det ju, och det är väl det, kanske det som påminner mest om Tampa, att de spelar lika fantastiskt offensiv och underhållande hockey. Nästan ännu mer skulle jag säga.
Ja, jag kan nog sträcka mig speciellt som det ser ut sen den här säsongen med just de två lagen.
Ja, de har en fruktansvärd massa firepower offensivt, alltså med det grymma radarparet Jamie Benn och Tyler Seguin, som de känns ju som de har passerat, var det någon som skrev det, att de har passerat Getzlaf och Corey Perry som ligans bästa radarpar.
Ja, jo, som renodlat radar på. Det finns några att välja på där med Vorasek och Giroux och...
Ja, men nu är det här det bästa.
Alltså just nu, ja, det är inget att snacka om. Vi var inne på för några veckor sedan också när vi rankade bästa kedjorna. Då la vi till Sharp där också, men de är ju den hetaste tandem som finns i NHL. Det är inget snack om det.
Nej. Ja, och sen Nikushkin och Jason Spezza och Patrick Sharp som har kommit igång ordentligt. Och Hemsky och Janmark och Klingberg. Och, ja, det liknar ingenting.
Nej, jag tycker till och med någon sån här som Vernon Fiddler och såna här gamla pjäser är heta och tända och snabba och rappa just nu för tiden.
Vernon. Ja, Vernon. Det är ett av mina favoritnamn i ligan.
Ja, just det.
Det låter som en kompmusiker i ett bra country, man kompa George Jones.
Okay.
Men alltså när man sitter och ser dem så där live, alltså det var ju några sekvenser när de får igång de nitar fast pucken nere i anfallszon och verkligen får rull på anfallen, då sitter man faktiskt och gapar lite.
Ja.
Och det påminner väldigt mycket om när man såg triplets i Tampa först. Alltså just passningsspelet blir så...
Ja.
Alltså det är så järvt och svårighetsgraden är så enorm, men det funkar ändå. Alltså man häpnar över hur de får fram de här passningarna.
Ja, det där sätter du fingret på något också, för som jag tycker det symboliserar lite dagens Dallas. Så det har ju mycket med självförtroende att göra där också naturligtvis. Men också är extremt mycket skill. Men i dagens NHL när liksom försvarsspelet, alltså tekniken på något sätt blir så mycket bättre. Det är svårt att skjuta, för så fort man laddar bössan så dyker det fram en klubba och så styrs den upp i nätet. Eller folk ligger i skottlinjen och folk är aktiva med klubborna och man blir bättre och bättre på liksom, alltså systemet i defensiven. Liksom. Så det blir svårt att ha sådana här öppna plays när man verkligen kan lira runt och liksom glassa med fantastiskt passningsspel. Ja. Men då gäller det att våga slå de där lite svåra passningarna och ha den känslan och den rappheten och den instinkten att våga ändå. Och det där tycker jag det finns nästan inget lag annat än Dallas just nu som har det där passningsspelet på samma sätt. Match Nej. Efter match. Alltså som vågar slå passning djupt, alltså genomskärare förbi 2-3 motståndarklubbor, men som ändå stenhårt sitter liksom på bladet.
Ja, enorm kreativitet är det.
Ja.
Alltså det var ju det vi pratade lite om förra säsongen när Tampa hade sina framgångar, att det här känns som framtidens hockey. Det här är det modernaste hockeyn.
Den vägvinnande hockeyn.
Ja, det är inte det viktigaste, inte att vara stor och power forward längre, utan kunna delta i den här sortens spel. Det säger ju också något att Tyler Seguin och Jamie Benn delar ledningen i poängligan.
Oh.
Och John Klingberg leder backarnas poängliga.
Ja, det är precis. Ja, det är ju helt sjukt. Alltså.
det säger det mesta om Dallas just nu. Ja. Grejen är dock, när man träffar dem och pratar med dem, de är inte så imponerade av sig själva. Utan de pratar bara om att de måste bli bättre defensivt. Och det är väl då möjligen skillnaden mot Tampa, att de har inte riktigt blivit så tajta i defensiven. De släpper fortfarande till väldigt mycket. När de har dem i anfallet, det blir väldigt mycket kontringar och 2-1 och 3-2 lägen mot dem hela tiden.
Exakt, och det är klart, det blir ju, när jag pratar om den här typen av passningsspel, att man lägger den förbi 2-3 klubbor ändå våga slå den typen av passning. Ibland så går det inte hem liksom, och då blir det ju som du säger, då blir det omställningar och kontingar och svåra lägen, och då gäller det att vara tajta bakåt också.
Ja, nu har de haft väldigt god hjälp av att Antiniemi har varit fruktansvärt bra också.
Ja,
det har passen. Han har varit riktigt, och det var han när jag var såg dem nu också. Jag såg dem mot Vancouver och mot San Jose var det, ja.
Just det.
Men det är grejen, om man pratar med Klingberg, så ja, vi vet att vi är bra offensiv, men vi måste ut, det kan inte se ut så här. Och Johnny Oduya, jag satt ju nästan smålog lite om att, för han har ju plockats in för att staga upp det här.
Ja.
Han låg ner, så ja, det händer ju saker hela tiden, men man måste lära sig att spela tight, man måste lära sig att spela med ledning, man måste lära sig att spela i en man mindre och så vidare. Måste vara, och det, men grejen är att det där känns som det går att lära dem. Medan det de har offensivt, det är bara skills som inte går att lära sig.
Nej, exakt.
För den här åldern, nu har de det här.
Jag tycker också rent krasst så här, så visst, Lindruff, han är väl inte den allra mest defensiva coachen på något sätt. Utan han är ganska versatile så där, men han är lite old school ändå. Det känns ändå som att han sätter pris på bra försvarsspel. Att han borde kunna, det känns som att han borde ha fokus på det han med liksom. Det är på något sätt, och det har, när du pratar med Klingberg hela tiden, det är fortfarande det de snackar om, inte sin fantastiskt potenta offensiv.
Nej.
Så att det känns som att det är där fokus ligger.
Jag skrev också i bloggen att jag var avundsjuk och andra coaches vägnar när jag stod och lyssnade på en presskonferens med Lindy Ruff, och han berättade om hur han upplever att han har så många alternativ, att han kan spela nästan alla sina forwards på nästan alla positioner. De kan flyttas runt på höger och vänsterkanten, och många som egentligen är ytterforwards kan spela center och vice versa. Det känns inte som ett lyxproblem särskilt många coacher har.
Nej, verkligen inte. nej, precis. Sen tycker jag kul alltså det man får ändå säga att de har, förutom att Niemi kanske är den stora uppgraderingen defensivt, naturligtvis, så som han har spelat. Men Oduya har ju faktiskt det, om man kollar på den här fancy statsen, så var ju Trevor Daley, som han på något sätt ersätter där, var ju katastrof. Han var ju en av de absolut sämsta förra året och fick ju liksom lite skuld, förutom Lehtonen, för liksom fick symbolisera lite Dallas dåliga defensiv. Och han blev ganska rejält uthängd där av fancy stats-folket. Men nu om man kollar på Oduya då, så har han nästan raka motsatsen. Han har riktigt bra possession-siffror själv, och är den spelare i Dallas som släpper till minst skott mot mål när han är inne, sett till hur mycket han spelar.
Ja.
Så att man får ändå säga att de justeringar som Jim Neal har gjort där, även defensivt, har funkat riktigt bra för Oduya. Kom in och så gott det går hittills i alla fall, stag upp den där defensiven.
Ja. Ja, dessutom är det väldigt roligt att vara där. Jag gillar ju Texas och jag gillar Dallas. Organisationen är väldigt vänlig och har ju, men det är rena Nashville faktiskt.
Det är så?
Ja, och väldigt, det är en väldigt fin arena också, det måste man säga.
Det är så?
Det är inte så, det är lite trög stämning alltså. Det känns att det kommer att behövas stora matcher för att Dallas ska tända till ordentligt.
Ja. Ja.
Det blir lite avslaget långa perioder. De borde uppskatta det de får se mer, eftersom det är världsklassunderhållning när Dallas är som bäst.
Ja, det kan jag nog hålla med om. Jag tycker det kan bli lite trist på vis där. Jag tycker så här, jag som rent tv-supporter, jag tycker så här, i stolarna är inte de lite så här bruna? Så jag tycker det ser lite tråkigt ut.
Nej, grå är de.
Grå, ja precis.
Ja.
Jag tycker de ska vara Dallas-gröna. Hockeygröna liksom.
Ja, det borde de vara.
Det passar dem mycket bättre. Ja, men en som fått sitta lite där på de där grå stolarna då, hittills i början, som är det enda lite negativa i svensk väg i det laget, det är ju Patrik Nemeth. Han har blivit lite åttonde back hittills, kan man säga, sjunde, åttonde back.
Ja.
I och med att det är så många lag som är ute efter backar. Vi har Los Angeles, vi har Buffalo, vi har några till lag. Så har liksom de här, ja, ändå rätt hyfsat spännande backar liksom, har ju blivit lite heta villebråd nu, ja, redan så här tidigt på säsongen. Och bland annat nämns ju Nemeth som en sån som kan bli tradad faktiskt inom kort.
Ja, tråkigt, för han är ju typ sjunde back nu. Han platsar inte riktigt, men det beror på att konkurrensen är så hård liksom.
Och att de faktiskt börjar etablera sig lite, de där backarna de har. De AHL-backarna som vann Calder Trophy. Calder Cup heter det förstås. för 2 år sedan här. När AHL-laget gick hela vägen. Och många av de där backarna spelade i AHL-laget. Så ja. Det man tyckte Dallas backsida kändes tum. Men de börjar fylla på underifrån lite från sitt eget... Från sitt eget prospect pool här faktiskt. Och då har Nemeth inte riktigt lyckats etablera sig efter fjolårets skada. Så att...
Ja, men det är... Det är inget lätt lag att...
Ta plats i.
Nej, just nu, verkligen.
Jag såg till och med någon rapport om att Dallas scouter har synts till på några arenor utan att de nödvändigtvis ska möta de laget inom en överskådlig framtid. Att det kan vara någon liten sån här att de spanar in lite eventuella trade targets om någon, till exempel Nemeth, skulle vara på marknaden.
Ja. Ja, men väldigt positivt. Det känns som hetaste laget nu, absolut roligast att se, är Dallas Stars. Huruvida de har vad som krävs för att gå långt i slutspel, det är en annan fråga.
Ja, precis. Det är
för tidigt att säga något om det.
Det är lite för tidigt, exakt. Sen vet man aldrig. Det kan verkligen ta tvärstopp ibland för den här typen av lag. När det väl kommer dit. Jag minns ju Tampa, deras första år, när de kände spännande och åkte ut med 0-4 matcher direkt mot Montreal. Det såg inte alls bra ut, de här unga lovande spelarna. Ja. Men å andra sidan så kommer jag ihåg att Dallas, när de faktiskt var i slutspelet året innan här, 2014 blir det, när de åkte ut mot Anaheim där, då såg de ju väldigt bra ut. De pressade ju ett bra Anaheim till 4-2 matcher då.
Precis.
Så att, nej, jag tror faktiskt på Dallas. Nej,
alltså du tror de vinner?
Jag tror de vinner i alla... Nej, jag skojar.
Ja, som jag sa, om Tampa kan bli sig själva igen, så alltså, en final mellan Dallas och Tampa, det vore ju en våt dröm.
Nej, men just nu känns det som att Dallas är the team to beat i West i alla fall.
Ja, det är det.
De känns som en högst ledande kandidat till att plocka hem den grundserietiteln i alla fall.
I West. Ja, de hade ju ingen tråkig match mot Boston här. Framförallt hade inte Tyler Seguin någon tråkig match. De fick komma tillbaka till Boston och göra hattrick.
Nej.
Det måste ha svidit i dessa Boston-supportrar som redan innan har beklagat att de tradade bort honom.
Ja, precis.
Men å andra sidan gjorde Louis Eriksson 2 också. Och det var han som var inblandad i den.
Exakt. Ja, det är svårt den här traden. Det är så lätt att vara efterklok. Alltså, men på något sätt känns det som att Tärlesägen inte alls passade i Boston. Nej, varken
inte då alls.
Nej, men det kändes som att det var ju stora problem. Både även utanför isen och med lagkamrater och med hans lite fel fokus utanför isen, kan man säga.
Ja.
Så att den kändes ju logisk i det läget, det måste man ändå säga. Och sen fick han som en enorm ny start när han kom till Dallas. Och när han verkligen gavs chansen direkt som en liksom go-to-guy nästan. Ja. För det var han ju aldrig i Boston.
Nej, nu är han en väldigt viktig pjäs i Dallas.
Mm. Jag har ju tippat en första gång att han ska vinna poängligan. Så jag hoppas att han ska peta ner Ben där till slut.
Ja, nu står det mellan dem. Ja. Vilket är rätt fantastiskt. Kedjekamrater delar ledningen i poängliga.
Ja, precis. Och då vill jag bara nämna en sak innan vi lämnar Dallas, just med Jamie Benn. Alltså, jag tycker fortfarande känns som att han inte riktigt får det här fulla erkännandet. Alltså. Som en riktig superstar. Alltså en av ligans absoluta stjärnspelare.
Ja, men det håller på att ändras.
Ja. Jag undrar om det...
Jag konstaterar att det är ingen som inte skulle vilja ha honom.
Nej, precis. Och förutom att han är en sån fantastisk poängproducent så är han ju lagkapten och en härförare liksom, och en riktigt bra ledaregenskaper och kliver fram i viktiga lägen. Liksom.
Ja.
Så han är ju komplett. Jamie Benn.
Ja. Sure. Men du, vi nämnde Boston där och att vår vän Seguin gjorde hattrick på dem. Men Boston har ändå kammat till sig lite sen starten.
Ja, vi har skrivit upp Boston som ett ämne också vi vill ta upp. För att, vi klankade ner på dem ganska ordentligt efter första veckan. Mm. När de gjorde sin sämsta säsongstart sedan 62 eller vad då. Det var i alla fall inte sämst säsongstart, men det var första gången de hade förlorat 3 raka hemmamatcher i alla fall. I början av en säsong. Och det såg ju rejält dassigt ut när de släppte in hur mycket mål som helst förbi Tuukka Rask där. Och försvarsspelet var en hönsgård i princip.
Ja, precis. Och, jag får erkänna att jag har inte sett dem så mycket sedan dess. Ja. Men jag har ju noterat att det har blivit mycket bättre. Åtminstone fram till den här Boston, Dallas-matchen då. Framförallt är det väl så att de har varit extremt bra på bortaplan. Men obesegrade på bortaplan fortfarande.
Exakt, det är det som sticker ut. Alltså nu åkte de hem igen och åkte på torsk. Och det såg lite dåligt ut igen faktiskt där mot Dallas. Nu mötte de i och för sig kanske ligans mest potenta offensiv. Men det var ju virrigt i försvarsspelet där igen.
Men, och Toka var inte så bra. Toka har haft det lite tungt här i starten.
Ja, precis. Det är liksom...
Man kan tycka att han borde vara bättre.
Ja, exakt. Den där måste man dra varje gång och prata om Tuka. Alltså. Ja, den är så pass bra. Så.
Ja,
men, exakt. Det känns som att han spinner vidare lite på fjolårets lilla tillbakagång på något sätt. Då vann inte heller, lyckades inte heller bära Boston på samma sätt. Och året innan dess så vann han ju Vezina Trophy som NHLs bästa målvakt.
Ta tillbaka till Tim Thomas.
Ja, tillbaka med Niklas Svedberg.
Ja. Nu har de Jonas Gustafsson, ja, precis, han har varit bra där mot när han har stått.
Han har varit jättebra, han är väl obesegrad på de två, tre matcher han har stått. Ja. Sett bra ut. Framförallt är det på bortaplan. De har varit bra Boston, som säger det. Fem raka seger tror jag de har. Och det, de säger ju själva då efter den här jobbiga hemmastarten att det var skönt för hela gruppen att komma iväg och spela lite bortamatcher. Och att de liksom då samlade ihop sig och kunde utesluta sitt vanliga liv lite grann, utan bara koncentrera sig på hockeyn och liksom på sig själva när de kommer iväg, och att de då liksom börjar hitta sina roller och börjar lita på varandra på ett bättre sätt och liksom lära sig systemet. Och de här, alltså till exempel, så jag klagade ju på Jimmy Hayes och Matt Beleski, att de nya spelarna var katastrof i början. De hade ju en brutal minusstatistik och ingen av dem gjorde poäng liksom. Men nu är det en generell uppfattning bland Bruins fans att de har kommit in bra i laget, Beleski och Hayes och så vidare. Och att de verkligen börjar funka. Sen ska man också säga att de fick ju inleda säsongen utan Chara och Martian. Och båda två har ju kommit tillbaka och varit otroligt bra. Precis så ledande som Boston vill att de ska vara. Inte minst Martian som blev utsedd till veckans first star of the week i NHL här veckan.
Ja, precis.
Och liksom spela sådär med karaktär och emotion som han kan göra när han är som bäst. Sådär där... för mig att han kallas The Little Ball of Hate. Eller sånt där.
Ja, precis. Och han är ju en oerhörd provokatör. En pain för motstånd.
Exakt. Han är väl den moderna typen av enforcer. Det går liksom... Den där jobbiga smutsen i ögat eller något sådär.
Ja, han är in your face hela tiden.
Exakt. Men samtidigt är spelskicklig.
Nu åkte de ju Dallas-matchen på en väldigt jobbig skada. Det såg ju för jävla otäckt ut när veteranen Chris Kelly ramlade och fick benet under sig och bröt lårbenet.
Ja, usch. Det är en riktig sån... Det är ju bland det värsta man kan råka ut och höra på att säga. I frakturväg i alla fall.
Ja, säsongen över. Alltså 6-8 månader innan han kommer tillbaka. Och, på pappret ser han inte ut som någon superviktig spelare. Men alla sa ju unisont igår att nu kommer ni att förstå hur mycket en sån kille betyder för det här laget. Lämnat enormt tomrum.
Han är som... Ekeliv på Sportbladet, jag hoppas.
Ja, han är verkligen en round kan andra som var som är. Och tydligen en ledargestalt off-ice av format. Det har jag pratat mycket om. Att Boston har tappat för många sådana. Och att det har varit en del av problemet.
Ja, precis. Kalle har ju varit väldigt länge, känns det som nu.
Boychuk, Sean Thornton och nu Chris Kelly.
Ja. Ja, det är klart. Det är definitivt inte positivt för dem. Nej. Det kan inte vara positivt heller för... Nu har han varit en del av deras boxplay här i början som har varit katastrofuselt. Men annars är ju Kelly en av ligans bästa boxplayspelare. I alla fall vart länge. Och hittills har de ju... De har ju öser in mål bakåt när de spelar boxplay.
Din kompis Pasternak är skadad också.
Ja, det är inte bra. Det är inte alls bra.
Nej, men inte långvarigt. Han kommer tillbaka.
Ja. Min före detta kompis där i Tampa Bay, Brett Connolly, har ju annars fått ett litet genombrott här i början. Han hade fram till mot Dallas-matchen en poäng i 6 raka och 4 mål på 5 senaste matcherna sånt där. Och hittat grym kemi där tillsammans med Marchand i den kedjan och det är väl Bergeron. Bergeron och Marchand är ett klassiskt radarpar.
Så att, precis. Mm. Ja. Ja, men det finns ju hopp för Boston helt enkelt.
Ja, det finns hopp. Men frågan är hur det kommer bli där över hela säsongen. Man ser fortfarande lite frågetecken, men det gör man ju hos de andra Atlantic-lagen också. Jag har ju konstaterat när jag kollar på tabellen här nu att det är otroligt jämnt i Atlantic faktiskt. Och många lag som har väldigt, som har liksom verkligen, som är verkligen periodiska, att de levererar några riktigt bra matcher och sen så kan de gå in i en svacka. Det skiljer bara 2 poäng mellan Ottawa, Tampa, Boston, Detroit och Florida. Och sen har vi ju även Buffalo som smyger lite bakom.
Det finns ju många som säger att Atlantic är svagaste divisionen i konkurrens med Pacific just nu då.
Ja. Ja, precis.
Men det beror ju bara på att Anaheim har börjat som de har börjat.
Exakt.
Ja.
Nej, men det känns väldigt svårt att säga faktiskt. Som när man, om man bara börjar basera på de här första 10-12 matcherna, vilka lag som kommer ta slutspelsplatserna i Atlantic. Montreal är givna, de har ju stuckit ifrån redan nu. Jag sa ju förra veckan, man kan nästan sätta ett X på dem.
Ja, måste bara precis.
Hosta till den.
Men det kan man inte på Tampa. Jag tänkte vi skulle bara helt kort, det behöver inte bli så långrandigt nu. Men vi måste åtminstone kommentera att nu är de tillbaka på slutspelsplats, men de var utanför slutspelet ett tag.
Ja, jag kan tänka mig att de när som helst halkar ner igen. För de har spelat 3-4 fler matcher än vissa av konkurrenterna.
Det kan inte kännas bra för dig att se dem ens nere i den sörjan. Nu tittar på tabellen.
Nej, det här har jag liksom vant bort mig lite grann. Jag är ju van vid det som Tampa-supporter i 10-15 år. Så jag är van med att hålla till i bottenträsket överlag. Men
inte de senaste säsongerna.
Verkligen inte senaste år, nej. Och de, förra året var de så otroligt jämna. Då förlåt. Jag hostar till, men
hosta lite nu då så du får ut det.
Ja, nu hostar jag till här. Oj, tappa hörluren allt möjligt. Nej, nu är jag tillbaka. Så, vi tar en vattenklunk här också.
Ja, varsågod.
Super, sådär. Ja, men förra året var så otroligt jämna. Det var ju, jag tror det bara var, om det var ett tillfälle i hela 82-matchers grundserien som de förlorade mer än 2 matcher i rad. Eller om det ens hände överhuvudtaget. Jag tror nästan inte det, faktiskt. De var otroligt bra på att svara upp efter dåliga insatser och liksom ha. Framförallt så hade de ju under hela säsongen tyckte att de hade bra jump. Men det var så en otrolig glöd i spelarna ungefär som man ser i Dallas nu. Alltså när skridskoåkningen var där varje kväll. De hade ju liksom sån hunger och sånt spelsug. Ja. Men i början av så här säsongen så är det ju där väldigt, väldigt vagt. Och det känns lite som det är en liten lätt baksmälla på något sätt. Alltså.
Ja, jag har ju sagt det. Det är väl svårt för de här som är i sin, och många av dem var för första gången i final.
Jo.
Och sen första matchen de ska spela efter det är först träningsmatcher och så vanliga grundserier. Serielunk. Så det är väldigt lätt att hamna i att man saknar den här enorma bussen från stora slutspelsmatcher. Och att det blir lite avslaget. Och det har de nästan sagt själv, vad var det för match här när de fick stryk nu? Ja, det var väl mot Boston det.
Ja, de åkte ju på däng mot Boston just. Mm.
Och Bishop satt och sa att de var arga på sig själva. Det här var inte acceptabelt. Och jag har högre förväntningar än så här på sig själva. Ja. Och de har ju mycket större kvaliteter. Så det ska inte behöva, men det är lätt att hamna i där.
Ja, det allra tydligaste exemplifieras det av just triplet-kedjan som ju är splittrad nu till och med.
Ja.
De levde
och det ska mycket till innan Cooper splittrar dem, han som är så kär i dem.
Ja, precis. Men han kände ju precis det där med att, eller det har ju varit känslan kring dem, att de har inte alls haft den där glöden och den där sprutten i benen liksom. Utan de har haft tankarna framåt april istället, att nu de är sugna på slutspel igen liksom. Inte på att spela grundserieomgång 10-11 liksom.
Nej.
Så att jag tänker att de har men på något sätt så vill jag knyta lite grann till Rangers, för jag får med att de fick en rätt kast start förra året också.
Efter, ja, det var samma sak hände ju dem efter finalen där. Absolut.
Precis. Ja, de underpresterade och det kändes fel, och Lundqvist hade som vanligt en lite halvjobbig start, vilket ju är raka motsatsen i år.
Mats Zuccarello som hade varit så dominant i slutspelet och finalen erkände ju det, att det var väldigt svårt att tända till igen.
Ja, men i det fallet i alla fall så gick ju Rangers som vann hela President's Trophy som grundseriens bästa lag till slut.
Så det är inte, så du har förhoppningar om det fortfarande?
Ja. Nej, kanske inte så pass, men jag tror jag är inte orolig än, det ska jag inte säga att jag.
Nej, det tror inte du behöver. Det är klart att gå till slutspel och så. Men
ja. Men det är klart, det ser inte bra. Oj. Nej, men det ser inte alls så bra som man trodde. Och på pappret tycker jag att de har ett bättre lag i år. Det är det som är lite oroväckande. De kanske är lite oroväckande. Att det ser så att kreativiteten och liksom spelet, det här passningsspelet, det är inte alls på samma nivå. Men jag tror det mer sitter i hjärnan snarare än själva kvaliteten på spelarna. Det borde lösa upp de där knutarna ganska snart faktiskt. Ja. Och de är väldigt medvetna om det nu. De snackar ju om det efter varenda match. Så att,
ja. Men det ska göras också.
Det måste göras. Ja, absolut. Det är det viktigaste. Det går inte att snacka om det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Pittsburgh har typ kommit igång, i alla fall resultatmässigt har de 4 raka nu.
Ja.
Och det är lite intressant för de tycker fortfarande inte att de spelar särskilt bra. Jag pratade med Patrik Hörnqvist här då, som äntligen fick spräcka sin målnolla. Mm. Och sa att det var grymt skönt. Han hade verkligen var frustrerad över att han inte hade gjort några mål. Han är ju sniper.
Ja, exakt.
Men han sa också att ja, just nu är det skönt att de hittar sätt att vinna då, som det heter.
Ja.
Men att de fortfarande inte har varit i närheten av att spela sin bästa hockey. Och, det är ju då hans teori var att de andra lagen spelar så extremt defensivt mot Crosby och Malkin. De har 2 man på dem hela tiden. Och att det är hemma dem. Men som han sa, då är det upp till oss andra att börja spela bättre och ta för oss. Ja, men det har vi inte gjort. Och det duger inte.
Nej, alltså Pittsburgh är ju ett riktigt mysterium hittills. Alltså, för där förväntar man sig att de skulle explodera offensivt på minst lika dåligt sätt som Dallas har gjort. Alltså, med den otroliga firepower de har med Kessel och Crosby och Malkin och hela gänget. Och man trodde ju mycket på en sån som Plotnikov också. Och man har ju ändå ett bra record sen tidigare på Perron och Kunitz och så vidare. Men, och Hörnqvist liksom. Men hittills är det ju defensiven och framförallt Marc-André Fleury som har gjort en enormt bra säsongsinledning. De har ju släppt in minst mål i hela NHL hittills. Och man trodde att det var försvarsspelet som skulle vara deras akilleshäl. Och som skulle få sota för. Ja. Så har det varit precis tvärtom, att den har varit nästan bäst i NHL. Och där får ju Mike Johnston, coachen som vi har sågat och kallat för skoldirektor. Och, helt utan aura. Där ska jag i alla fall lite cred för att han har lyckats sätta försvarsspelet. Som jag tyckte även delvis såg rätt bra ut förra säsongen. Utefter skadeförutsättningar de hade då. Men
men han var hemma på offensiven.
Verkligen offensiven. Och det är ju alla tydligast ser man ju det på Sidney Crosby som har en katastrofal säsongstart. Både spelmässigt och poängmässigt.
Där det är bra konstigt också.
Ja. Nej, för just nu, som de spelar just nu, så han har haft några undantagsfall. Några matcher när han har dominerat. Men överlag så har han sett högst medioker ut. Man känner liksom inte igen den superstjärnan han egentligen borde vara.
Ja.
Det kan man inte se.
Time waits for no one. Han har 5 poäng på 11 matcher.
Ja, precis. Ja, det är ju inte mycket att skriva hem om med den stjärnglansen. Liksom. Med den statusen han har. Och frågan är om det är, som alla ställer sig, det är ju naturligtvis om det bara är en fluk och en liten jobbig startsträcka på säsongen. Eller om det är Mike Johnston naturligtvis, att han hämmar så pass mycket av honom som coach. Och det har man ju sett på hans siffror, på Fancy Stats-siffror överlag sen han tog över, att han gör färre poäng per 60 minuter så att säga. Och så det ligger säkert någonting i det, tror jag också. Eller om det till och med är så att han är lite på utför i karriären. Men han är ju 87a som hans nummer är. Han är bara 28 år, han är ju prime-ålder liksom. Det ska ju inte behöva dippa så här tidigt.
Nej, det tror inte jag det gör heller. Vi som lyssnar på det här är mer oroliga för hur det är med dig. Du låter plågad när du pratar.
Ja, precis. Jo, jag börjar känna det lite. Jag hävdar att jag är på väg framåt från min flu som jag haft där.
Ja. Det är lite vi har uppenbarligen startat dig för tidigt.
Ja, jag är lite risig här.
Bakslag här.
Ja, det är lite bakslag här nu. Men,
vi får nog ta ut dig i omklädningsrummet snart och undersöka det igen.
Ja, faktiskt alltså.
Och får leda dig. Och vi har någon där som kan leda dig ut.
Ja, jag skulle behöva ha någon. Ja, jag skulle behöva någon av mina fjärdekedjepolare som plockar upp mig där. Jag får ursäkta lite. Men Crosby, nej, det finns mycket mer att hämta där. Och jag är ruggigt besviken på sån som Plotnikov till exempel, som ju... Ja, det är nödvändigtvis inte lätt självklart att komma från Ryssland inte kunde språket klockrent och bara gå in och dominera. Liksom. Men man trodde ju att förutsättningarna fanns där för en snabb succé liksom, med tanke på att han har varit så pass dominant i internationella turneringar i VM och en toppspelare i KHL och att han kanske skulle kunna tas lite under Malkins vingar.
Och, ja, det har ju fungerat för andra. Panarin i...
Precis, Panarin har kommit in bra. Tijon har levererat hyfsat. Jag har sett tidiga exempel tidigare år. Liksom.
Ja.
Men i Plotnikovs fall har det varit riktigt dåligt. Han har till och med varit petad i många matcher. Helt i scratch. Och när han väl har lirat har han i många matcher varit under 10 minuter i istid. Så att det har varit, han har inte alls varit någon faktor överhuvudtaget än så länge.
Och en sån, det är svårt att akklimatisera sig ibland.
Ja, precis. Och det är många som underpresterat utöver honom. Alltså, Kunitz är ju verkligen på nedgång i karriären. Han var ju liksom OS-forward tillsammans med Crosby i Kanada 2014 liksom.
Och nu jag kan tycka att du går lite hårt fram nu. Alltså, som sagt, de har spelat 11 matcher. Det är väldigt många kvar.
Precis. Nej, jag håller, det är bra att du säger åt mig. För det här tycker jag generellt sett att man ska inte döma för tidigt på de här första matcherna.
Nej, det tycker jag inte man ska.
Nej, man kommer se nya trender inom kort. Det vänder alltid upp och ner. Och skulle man plocka ut den här 11 matchsekvensen om 3 månader, då pratar man inte om det på samma sätt. För då har man en annan historia att bygga på och så vidare. Det är liksom... Det är bara en match ändå.
Det är vanligt det här att spelare som är skadade som du är just nu, de försöker dölja sin skada genom att svinga så här. Du sluggar ju och överarbetar.
Ja, det kan
analys. Ja. För att försöka dölja att du håller på att svimma där vid mikrofonen.
Ja, det kanske är så. Ja. Ja, men ska vi gå in helt enkelt på vad du kommer göra här senare i veckan?
Ja. Jag vet inte om... Det kan vi väl avsluta som det måste vara självklart att vi ska få folk på plats. Ja, jag ska ju till Toronto och vara med på Hall of Fame-ceremonin och framförallt bevaka Lidas då.
Ja, exakt.
Han ingår i årets class of 2015. Invald såklart på första försöket.
Ja, i Hall of Fame.
Ja,
och det
i Toronto.
Precis, exakt. Och, ja, du kommer vara på plats direkt på fredag antagligen när det är matchen mellan Toronto och Detroit som är
Hall of Fame-matchen. Såklart.
Exakt. Dels har vi ju Babcock igen då. De har ju redan mötts en gång, eller två gånger hittills va? Men sen är det naturligtvis Lidas lag mot just Toronto där inför Hall of Fame-helgen. Galan är väl först på måndagen?
Ja, precis. Det är en lång helg med en jävla massa olika programpunkter. Det är som att det är en hel vecka de firas de här.
Precis.
Det är ingen så här som Börje Salming berättade om i Sverige, att man får komma ut på röd matta utan att någon förstår vad som händer och ta emot någon löjlig pokal. Utan ja, det här är en veckas hyllningsceremoni som menar att de aldrig ska glömma. Och det kommer de väl inte att göra.
Nej, det är känslan.
Nej, det ska bli. Jag har aldrig varit på så här förut. Vi har ju haft Foppa och Sudden där uppe på senare år, men då har det varit vår vän Big Papa Wennerholm som har varit där. Men nu är det jag som åker på Lidas. Och ja, det ska bli utspännande. Jag tycker det ska bli kul att se matchen också på fredag. Jag tror att Zäta passar på nu att göra sitt 300 mål. Han står på 299. Han gjorde ju sitt 500 assist och 800 poäng mot häromdagen.
Ja.
Och står på 299 mål också. Det skulle väl passa perfekt om det kommer Lidas... ska hyllas igen.
Ja, exakt. Jag håller helt med det. Nej, det känns inte helt omöjligt heller. Han har haft en brutalt bra säsongstart i Zetterberg.
Ja, vi har några till som väst in samtidigt. Vi har Fedorov, hans gamla kompis.
Exakt.
Chris Pronger.
Ja.
Och Phil Housey.
Precis. Nu är de 3-4 från NHL-spelarna som ska kliva in i Hall of Fame här. Året. Det är ju lite kul just med Fedorov och Lidström, men jag hade faktiskt inte koll på det för jag läste det här om dagen, att de är ju draftade efter varann i tredje och fjärde rundan 1989.
Ja, okej.
Okay. Lidström är tredje rundan och sen Fedorov direkt efter. Och jag har redan nämnt namnet på den spelare som Detroit valde först i den rundan. Vet du vem det var? Eller först i första rundan helt enkelt, 1989.
Nej.
Det var Mike Sillinger.
Okay.
Ja, visst. Den spelar NHL som har spelat i, ja, man kan verkligen inte säga att han har samma record som Lidas och Fedorov. Han är en spelare i NHL som har spelat i flest antal klubbar. 12 olika klubbar. Att det är inte riktigt lika möjlighet att vara lika trogen sin klubb som Lidas och Fedorov, om man säger så. Två Detroit-ikoner i högsta grad.
Så att, och Phil Housley är ju en Ekeliv-kompis. Det var han som var först på isen när vi var på morning skate i Nashville, eller hur?
Ja, precis. Jag har mycket,
fan, det börjar hosta också. Smittar det här?
Ja, du ser. Det smittar igenom. Jag hoppas inte lyssnarna också sitter och hostar nu överallt än. Nej, men ja, precis. Phil Housley. Det var ju kul i minne faktiskt när han glider ut på isen första valla där i Nashvilles morning skate och dominerar med sina stenhårda passningar när det kom ut lite spelare där också. Han liksom, de såg lite halvtrötta ut och lite omotiverade ut på någon morning skate. Men han Phil Housley och glider runt med fantastisk skridskoåkning och sina bak- och bakåtåkning gick lika snabbt som framåt. Eller på sig. Och där, sköt ju stenhårt liksom, så pekade in den, fick ducka nästan.
Ja.
Alltså, så att, jag menar, han är över 50 bast men såg ut som en klockren powerplay. Jag sa ju det då. Liksom. Han, det är ju sett in han i vilket powerplay du vill. Så kommer han göra 45 poäng i en säsong. Liksom. Så att, ja. Det var kul att se. Phil Housley. Men jag tänkte då att vi skulle försöka dra någon koppling till vem idag som motsvarar de här spelarna. Vem som är dagens Niklas Lidström av NHL-utbudet vi har att välja på.
Åh gud, vad svårt. Det här har inte jag hunnit tänka på alls.
Nej. Jag har faktiskt tagit fram lite förslag på spelarna. Ja. Får vi se om du nappar på något av dem. Lidström så kom jag fram till fyra namn när jag satt och funderade lite. När jag tänker på Lidström, då tänker jag, dels så måste man ju vara väldigt komplett. Han är ju the perfect human, så det är väl ingen som liksom alls går riktigt att gå och jämföra med Lidström på något sätt. Så det är ju väldigt svårt. Och jag gillar alltså hans sätt att nästan aldrig titta ner på pucken, att han alltid så att han har sån enorm känsla liksom, att han alltid nästan kan titta upp och liksom läsa spelet långt före andra liksom. Hans otroliga, det var liksom en säregenskap som jag tänker på med Lidström, att han var så upprätt hållning på isen på något sätt som back och hade så koll på läget. Ja, han var som en pappa på isen också på något sätt.
Ja.
De jag ändå skrev ner här som har lite tendenser av Lidström i sig. Alex Pietrangelo, Ryan Suter, Drew Doughty och Andrei Markov.
Ja, det är inga som överskuggar Lidström just nu i alla fall.
Nej, det kan man inte säga. Subban kallade ju sin backkollega Marco för Lidström-kopia härom natten, men det var ju kanske att ta lite grann.
Ja, jag tycker kanske Suter skulle vara den som är närmast då med all sin pondus och sin intelligens, men det är fortfarande väldigt långt kvar dit.
Ja, precis.
Och Ingen av de här kommer att vinna 7 Norris Trophy direkt.
Nej, det kommer de inte göra. Det kommer de inte göra. Även om det som var intressant med Lidström var att han vann alla sina 7 Norris Trophy efter han hade fyllt 30.
Ja, det är helt fantastiskt.
Så att, men det känns som en prestation som nästan är omöjlig att upprepa. Att plocka 7 Norris Trophy i efter 30, det är helt sjukt. Även om backar kanske har en lite längre hockeylängd än forwards. Så är det väl. Men ja, och det som är det typiskt med Lidström också, förutom det jag redan sagt, det är att han är ju inte så, han var, och det gör att han inte var så flashig liksom. Han sticker ju inte ut så mycket för sina rena färdigheter så, utan det är ju bara att han var så sjukt bra på hockey liksom.
Ja, och nästan aldrig fysisk. Han behövde aldrig tacklas. Liksom. Ja. Det är många som har mött honom som sa att det var det frustrerande. Han bara var där man inte trodde att han skulle vara. Han tog pucken av honom och behövde inte tackla in. Han bara tog pucken.
Ja. Och stod grymt bra på att stå på rätt position och så här, och bryta passningen och så vidare. Ja, jag kan hålla med lite om Ryan Suter. Det är väl, de är lite lika på det viset. Suter är också väldigt ospektakulär, men utan att man kanske ens tänker på det så har han lirat 29 minuter den där matchen.
Ja, och, precis.
Slår väldigt enkla passningar och liksom löser situationer problemfritt på något sätt.
Men Lidas hade ju också en offensiv dimension.
Ja.
Han var farlig, inte minst i powerplay när han fick liksom skottläge och så.
Ja, precis. Han hade ju säsongen när han gjorde över 70 poäng liksom.
Ja.
Så att, och över 20 mål till och med. Det var, ja, det gjorde han ju. Det var ju det målrekordet som Oliver Ekman Larsson slog här till slut.
Ja, just det.
Här målet. Så att, ja. Fedorov då? Han var ju en dominant på framförallt 90-talet.
Ja, det är du som har funderat på det här. Ja. Jag har inte funderat på det, så jag kommer inte på så på rakan. Så,
nej. Nej, Fedorov, om jag ska hitta någon som är lite lik honom, Sergej Fedorov, så första ryssen att nå 100 matcher i NHL genom tiden. Då är det den enklaste jämförelse, tycker jag, som kanske lite är tråkig då, för att båda är ryssar liksom och båda är Detroit-ikoner, men det blir ju Pavel Datsyuk.
Ja, men var Fedorov verkligen sån liksom bollartist och bohem som Datsyuk?
Nej, precis, det är det som är lite skillnad kanske. Datsyuk är lite mer, han var, ja, det kan jag hålla med om. Däremot så var de ju båda, alltså jag menar, Fedorov var ju fortfarande tekniskt briljant, det var han definitivt, och han hade ett fantastiskt spelsinne. Kanske lite mer direkt i sitt spel än vad Datsyuk är, naturligtvis. Men båda är ju kända som fantastiskt bra tvåvägscentrar också.
Ja.
Otroligt liksom smarta hockeyhjärnor liksom.
På sin ålders höst var han ju i Washington och var älskad av Ovechkin.
Just det, Ovechkin idoliserar ju honom något enormt.
Ja, det är klart.
Ja, det är klart. Jag tog faktiskt två andra exempel, om jag inte ska säga Datsyuk, så skrev jag upp David Krejci,
ja,
eller Ryan Nugent Hopkins.
Roligt.
Ja. Ja, men ja, alltså spelskickliga, inte speciellt fysiska på något sätt, men ändå ledande centra som gör sitt jobb både framåt och bakåt. Sen är ju kanske, ja, Ryan Nugent Hopkins har ju kanske inte visat sitt något enormt tvåvägsspel hittills, men han är ändå känd lite grann för att tänka i båda riktningarna och sådär. Och är ju inte på Fedorov-nivå alls än, men kanske ändå lite åt det hållet.
Anse
Kopitar, ja, men jag håller med på ett sätt, visst man, om man kan säga Patrice Bergeron och sådär, men Anse tycker jag ändå är lite, han är lite mer fysisk och lite mer storväxt för att vara en Fedorov-typ liksom.
Ja.
Så Fedorov var ju liksom lite sneaky på något sätt. Och ja, så att därför David Krejci är ganska nöjd med jämförelsen i alla fall.
Fint.
Och sen har vi Pronger.
Ja.
Som ju fortfarande inom situationstecken spelar.
Alltså. Ja, men det är ju han ju inte. Han kommer aldrig mer att spela.
Nej, precis. Men det är en märklig situation där, att hans kontrakt fortfarande gäller, men att han trots det blir invald i Hall of Fame.
Ja. Och till Arizona Coyotes.
Ja, precis, exakt. Och jag blev lite förvånad när jag testade på NHL 16 här om veckan och lirade lite. Och så mötte jag Arizona Coyotes. Och där spelar ju Chris Pronger då, i tv-spelet.
Är det sant?
Ja, det är sant. Det är sant.
Vilken grej.
Ja, nu kollade jag inte vad han hade för overall. Men han var med. Han bara dök upp och jag blev tacklad av någon. Så var Chris Pronger liksom. Han var lite konstigt. Men han är med registrerad i NHL-pan och sånt där. Då åker man ju in i spelet liksom.
Ja, så att, coolt.
Ja.
Jag har länge sedan spelat nu, jag måste ta tag i det här igen.
Ja, just det. Du brukar ju vara klassiker, man läste i bloggen här, att du hade spelat den matchen du skulle gå och kika på typ.
Ja, och sen spelade jag en Stanley Cup-final och hade ledning med 3-0 och tappade då mot datorn. Då slängde jag, hade jag sönder kontrollen sen jag inte spelade med.
Okay. Ja, just det. Ja, men det kan jag förstå. Jag tror många känner igen sig i detta faktum.
Ja.
Det har hänt. Det har hänt fler.
Mm.
Ja. Nej, men Chris Pronger är ju svår att jämföra med någon också, för att han känns så, han är en riktig old school back. Men
rent visuellt så påminner ju Shea Weber, men han har ju skottet, men han är inte lika elak och inte lika fysisk, även om han har de tendenserna ibland.
Ja, precis, jag har faktiskt skrivit upp Shea Weber här som mitt första alternativ. Men just det som var så typiskt med Pronger, det var ju dels att han var så otroligt spelskicklig, han hade det här booming shot, men att han var så råbarkad och fysisk och ful faktiskt i spelet också.
Ja, ja. Och det finns inga riktigt sådana kvar.
Nej, precis. Det känns som att den typen av backar, Scott Stevens och de finns inte längre. Det finns mängder av spelskickliga backar liksom, men inte som har så många delar, så många dimensioner som Chris Pronger hade. Och sen kan man tycka vad man vill om de lite mer fulare grejerna han höll på med, men han var ju man vill ju väldigt gärna ha honom i sitt lag, man vill absolut inte möta honom liksom.
Weber ska vi komma ihåg när han dunkar Zetterbergs huvud i plexit.
Ja, det är sant. Det är sant. Det var inte så vackert.
Nej. Ja, så Weber, men vilka har du kommit fram till då?
Ja, Weber är nog det mitt bästa förslag. Sen två spelare som inte är riktigt värda att jämföra med Chris Pronger egentligen i kvalitet, men som kanske lite åt det hållet i alla fall. Då skrev vi upp Dion Phaneuf.
Ja, jag förstår. I see where you're coming from.
Ja, det ser jag ungefär. Och så skrev jag faktiskt upp, det här är också långskott. Jag skrev upp David Savard i Columbus.
Oj, oj, oj. Ja, det var...
Ja, det var inte någon riktig
Chris Paul. Erik Karlsson funderade du inte på?
Nej, han strök jag direkt där faktiskt. Det ska jag väl säga. Däremot så dyker han upp på nästa spelare. Phil Housley.
Ja.
Där var det lite enklare faktiskt. För det just Phil Housley känns lite som... Just hans spelartyp är den som blomstrar av i dagens NHL. Man måste inte vara så stor växt och så fysisk som back. Utan är du väldigt spelskicklig, då kan du komma långt också och synas högt upp i poängligan liksom. Och för det var ju det som var med Housley, att han var ju 1,78 eller sånt där och vägde knappt 80 kilo liksom, men ändå hade en Hall of Fame karriär 23 säsonger i NHL och ja. Är den amerikanska back som gjort flest poäng i NHL genom tiderna. 1200 poäng faktiskt som back, det är ju luggigt bra.
Så där har du Erik och Drew Doughty och Subban.
Nej, där har jag skrivit. Ja, Erik Karlsson har jag skrivit. Men sen skrev jag faktiskt en Nashville-back som han coachar nu, som jag tycker som liknar mycket. Som också är exakt lika lång faktiskt, 1,78. Det är Ryan Ellis.
Ja, okej. Okay. Som har haft en väldigt bra start på säsongen.
Ja, precis. Och på något sätt tycker jag att de är lite lika utseendemässigt också. De ser lite barnsliga ut på något sätt. Det gör ju inte Phil Housley längre, men det gjorde han en gång i tiden. Mm. Jag läste faktiskt att Lindy Ruff, som ju kom fram alltså när han var spelare en gång i tiden, det kan man ju inte tro längre, men när Lindy Ruff kom fram som Buffalo-spelare i början av 80-talet, så var det någon camp där när de hade draftat Housley också och de skulle börja lira lite träningsmatch och så, och såg ju Ruff då, den här lilla pojken som kom in, rookien Housley, och tyckte att shit, alltså det där är ju en 12-åring de har bjudit in liksom. Han ser ju sjukt liten, finnig och dan och spinke som bara den liksom. Han kommer ju dö här liksom. Är det någon sån här välgörenhetsgrej att han ska få vara med och titta på lite, eller är det verkligen en högt draftval som ska in och dominera liksom? Men det visste sig att han blev rätt bra ändå, kan man säga.
Ja.
Men Sami Vatanen skrev upp, Kevin Shattenkirk har jag med som jämförs också. Men vi kan väl säga Erik Karlsson.
Ja,
det känns som dagens Phil Housley faktiskt.
Ja.
Det är bra. Ja.
Yes.
Ja. Men innan min röst är helt borta här snart, jag börjar hosta på igen, så tänkte jag, vi fick ett, faktiskt, det här har vi gjort en gång tidigare, typ fjärde, femte avsnittet och sånt där, så listar vi vilka vi tycker är de snyggaste och fulaste tröjorna i NHL. Men
ja, och det här kastar du också bara på mig. Jag har inte hunnit fundera så mycket på det heller.
Nej. Tycker du ska vänta lite till, eller ska vi köra ändå på uppstuds?
Vi kan ju fördjupa oss i det lite längre fram, men du kan ju slänga upp vad du har. Alltså min bild är, jag är väldigt old school här. Jag tycker om de gamla tröjorna.
Ja.
Klassiska. Och har betydligt svårare för en del moderna varianter.
Ja, jag kan definitivt. Ja, då är vi väldigt lika där. Det jag har allra svårast för generellt sett, måste jag säga, det är när man försöker blanda klassiskt med modernt.
Ja,
alltså, jag tycker det ska... jag tycker det ska vara... Antingen ska det vara supermodernt, alltså man gör det modernt, man tänker och försöker, det är det som är grejen liksom. Eller så gör man det superklassiskt. Och jag tycker alla Original Six-lag skulle kunna platsa på mina snyggaste tröjalistor. Där har jag svårt att välja, men det är de snyggaste tröjorna liksom.
Ja, men jag kan säga det, de vita tröjorna för... Blackhawks och Red Wings toppar ju för mig.
Ja. Då är vi lika, för jag har ju skrivit upp mina listor. Jag har faktiskt Chicagos vita bortatröjor som den snyggaste tröjan i NHL.
Ja.
Precis. Jag ska säga det. Det är lite lyssnare som har hört av sig. Bland annat Filip Svensson och Jocke Wallgren som tycker vi skulle ta upp det igen faktiskt. Men jag drar mina tröjor.
Mm.
Det är lika bra. Så nu är det en avslöjare att Chicagos vita bortatröjor är de snyggaste enligt mig. Men på andra plats, då har jag då vill jag sticka ut lite grann. För jag valde att inte ta de här Original Six, för det har varit lite väntat också. Så att jag väljer att lyfta fram Buffalo Sabres tröjor, både hemma och borta.
Ja.
Tycker jag snygga. Framförallt tycker jag loggan är snygg.
Den är snygg.
Den är klassisk och den är bluffy. Den är liksom statement. Och sen är det snygga färger. Mörkblått och gult. Guld. Det är bra. Och den här, nu är det lugget oväntat faktiskt. För det här tror jag inte du skulle välja. Men jag tycker, jag har snabbt fallit för de här tröjorna. Så jag valde att göra en fräckis och ha någon som tre av snyggaste tröjorna. Den generella mottagaren för de här tröjorna är ganska dåligt vad jag har läst på Twitter och sociala medier. Men jag tycker faktiskt att Arizonas nya tröjor, både hemma och borta, är lugget snygga.
Ja, de är okej, men alltså vad fan. Nu försöker du ju bara sticka ut. De är inte snyggare än Philadelphia, Boston och Rangers.
Nej, nej, det är de inte.
Nej.
Du ser, du bara försöker. Pajas.
Ja, det var du som sa så, det.
Låt ner i fjärde kedjan igen.
Eller Montreal, jag menar Montreal.
Man ska inte försöka se på mer än man kan. Det är därför jag är nere i fjärde kedjan här. Så.
Ja.
Ja, precis.
Du är sjuk.
Ja, jag får skylla på det.
Du är sjuk, Jonathan. Du borde vara hemma och sova nu.
Ja, jag borde vara det. Men jag drar de fulaste tröjorna här också. Ja. Och då har det mycket att göra med faktiskt det här med när man blandar modernt med klassiskt som jag inte riktigt gillar. Så på tredje plats har jag Vancouvers ställ faktiskt.
Ja, de tycker jag framförallt, de tänkte jag nämna också, men jag tycker framförallt de är så tråkiga.
Ja, precis. De är tråkiga faktiskt. Jag vet inte om det är färg eller om det är mönstret eller vad det är som gör att man inte riktigt fastnar för dem.
Jag vill ha tillbaka deras, de här kontroversiella som ansågs otroligt fula med de här...
Svarta, gula, röda. Eller?
Ja, precis.
Skridskon och grejerna.
Ja, de brukar jag spela när jag brukade spela
NHL.
Ja, på EA Sports. Då tog jag alltid de tröjorna.
Ja, det ser jag.
Med de här konstiga revären runt halsarna.
Ja, just
de svarta, det. Helst de gula. De är riktigt sticker ut.
Ja, ja, jo, ja. Mm. Ja, precis. Det är svårt att trycka upp dem på en topp 5-lista av de snyggaste tröjorna. Men de sticker ut i alla fall, det gör vi.
Ja, gör de. Ja, mer då?
Ja, då på andra plats så tänkte jag att då måste jag skälla ut mitt eget lag, Tampa Bay's AC/DC 3D ställ. Det här svarta, dels så gillar jag inte riktigt, alltså Bolts är ett smeknamn, inte ett lag på namn på laget, så jag vill inte ha Bolts på tröjan liksom. Nej, men någon konstig typsnitt de har hittat på liksom. Och sen så liksom tröja, själva mönstret på tröjan är lite klassiskt, och så har de där konstiga Bolts med någon så här lite flashy stil. Ja, det funkar inte alls.
Det måste svida i dig att ta just det.
Ja, det måste svida i dig. Överlag så kan jag säga att jag hejar inte på Tampa Bay för att de har snygga tröjor. Där har de aldrig riktigt lyckats. Det måste jag erkänna. Och på första plats. Här är ett lag som faktiskt inte är riktigt på den här stilen med att de blandar modernt och nytt. Eller gammalt. Men jag tycker bara att de inte har lyckats med sin theme överlag. Det är liksom hela grejen är liksom inte riktigt greppbart och snyggt, och det tycker jag är Columbus Blue Jackets.
Ja,
det är tråkigt, det är inte speciellt snyggt.
Nej.
Det är bara Columbus Blue Jackets liksom. Jag gillar mycket i laget så här, men just tröjorna och temat på liksom hela konceptet är inte snyggt.
Nej. Jag tycker inte Colorado är så snygga heller, inte Florida. Nashville finns det ofta anledning att ifrågasätta, och
jag gillar inte att Florida...
Jag kan tycka att Winnipegs nya är ganska tråkiga också.
Ja, precis. Och just Winnipegs håller jag med. Där är det också så här, blanda gammalt med nytt. Och så blir det inget bra liksom. Då hade de ju mycket snyggare med de gamla tröjorna.
Ja, verkligen.
Så att, ja. Och i Colorado, där kan jag dock tycka. De är ganska snygga. Men, det är en smaksak där.
Ja, det är ju det.
Det är ruggigt svårt. Men, ja. Jag kanske får...
Vi är i alla fall överens om att Chicagos vita ställe snyggas.
Ja, det känns ju gött. En liten förnimmelse om att vi kom överens om det förra gången också. Det har inte hänt så mycket sedan dess faktiskt.
Nej, det har inte. Men lika så tycker jag att Detroits borta ställe är fantastiskt. Klassiska, snygga.
Inte minst siffrorna som de alltid haft.
Ja, just det.
Men så
och loggan i sig.
Ja, loggan är ju ruggigt snygg. Det är ju ingen snack. Och siffrorna är ju tydligen så pass... jobbiga att trycka upp liksom, att man, de kör väl inte ens siffror på försäsongen när de har så mycket spelare, utan de börjar trycka namn först när säsongen börjar. Så att, ja. Men då återstår det bara att utse bästa nummer 8 här snabbt innan jag åker hem och lägger mig, tror jag.
Nummer 80, ja. Ja, har det funnits för någon?
Ja, det fanns inte. Där har vi inte så mycket att välja på faktiskt. Det är bara en spelare i dagens NHL som lirar med nummer 80. Och det är inte så mycket att hänga i julgranen. Det är Matt Tennyson i San Jose.
Ja.
Han gjorde inte starkast intryck på det där i Dallas-trippen när du såg i San Jose Dallas, kan jag tänka mig.
Nej, det gjorde han inte. Men jag tänkte på honom att han var... Det är ju... Tennyson är ju han... Som man gör mål så kan man säga ring, klocka, ring. Det är Tennyson som skriver den dikten som... läses på Skansen. Ah, okay. Ah.
Ja, det är snyggt, snyggt, snyggt. Snygg. Ja. Ja, det är bra. Det tuckar jag är bra. Nej, förlåt, nu ska jag lägga ner. Men överlag, så den som är nummer 80 som faktiskt valt det själv och vill ha nummer 80 som haft det under en längre period över tid, det måste ändå vara Nikolaj Antropov som hade några hyfsade säsonger i Toronto och även i Atlanta på den tiden de fanns.
Så han, ja. Han är väl kom han till Jersey kort sväng också?
Ja, det var nog. Han var inte i Rangers eller vad? Nej, det var kanske inte. Nej, Antropov. Ja, han är ju inte så gammal. Han är väl född 80. Det är väl därför han har nummer 80, kan jag tänka mig. Ja, det är. Jag googlar upp han snabbt där. Han måste ju hålla... Han kan ju inte ha lagt ner. Han är ju inte lastgammal.
Ja, nej, han har inte varit i New Jersey alls.
Winnipeg, just det.
Ja, när Atlanta flyttade. Ja, just det.
Just det. Ja, han verkar inte spela någonstans just nu faktiskt.
Nej. Han spelar KL för det året Astana, men nej, ingenstans nu.
Okay. Nej. Gjorde Modo, en, ja. 0-8 där, 56 poäng på 72 matcher i Toronto.
Finns det inget... är inte Modo, är inte de intresserade av gamla NHL-spelare?
Ja, man tycker det är Antropov liksom.
Ja.
Till, nu hittar jag på här, men till utseendet, där har vi någon som är lite lik Andrzej Kopitar.
Ja,
storväxtcenter. Tvåvägsspelare. Sen är Andrzej Kopitar betydligt bättre i alla fall, men de är lite liknande i alla fall.
Ja.
Mm. Bästa nummer 80, ingen snack.
Så att, härligt, Ekan. Nu går du hem och lägger dig, säger jag som storebror.
Ja, jag får tacka.
Du måste klippa ihop det här först, va?
Ja, jag måste klippa ihop det. Du är en av de ledande spelarna i laget här, så du får säga till de här rookiesarna vad de ska göra. Ja. Jag får lära mig av de veteranerna, så att säga.
Ta en stor whisky när du kommer hem.
Ja, jag får göra det.
Ja. Ja, men då tackar vi för den här veckan.
Vi tackar för den här veckan och så är vi tillbaka starka igen om en vecka igen.
Yes.
Och bara kalas. Ja. Ha det gött allihopa, vi hörs.
Hej, hej.
Hej, hej.
What comes around goes around. 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 What comes around goes around.
I take a lot of pride in that. People could probably criticize that I'm a little too honorable, I suppose.
What comes around goes around.
I've been a firm believer my whole life that what goes around comes around. If you're one of those guys that sucker someone when they're down, you go after somebody that doesn't deserve it or isn't the same category as you.
Utan de här dumheterna ägnar jag det du är bra på, annars är din karriär slut.
What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around.